Du lyssnar på Tracys hämnd av Sidney Sheldon i översättning av Staffan Thorsson, uppläst av mig, Susanne Karlsson. Till Barry. Första delen. 1. New Orleans. Torsdag 20 februari klockan 23.00. Hon klädde långsamt av sig och när hon var naken valde hon ut ett klarrött nattlinne att sätta på sig för att blodet inte skulle synas. Doris Whitney såg sig för sista gången omkring i sovrummet för att övertyga sig om att det trivsamma rum som hade blivit henne kärt under de gångna 30 åren var prydligt och välstädat. Hon öppnade lådan på nattduksbordet och tog försiktigt fram pistolen. Den var blänkande, svart och skrämmande kall. Hon placerade den intill telefonen och slog numret till sin dotter i Philadelphia. Tracy, jag kände att jag bara måste få höra din röst, älskling. En sån trevlig överraskning, mamma. Jag hoppas jag inte väckte dig. Nej, jag låg och läste. Skulle just somna. Charles och jag tänkte gå ut och äta middag, men vädret var för gräsligt. Det snöar våldsamt här. Hur har du det där borta? Herregud, vi pratar om vädret, tänkte Doris Whitney. När jag har så mycket som jag vill säga henne men inte kan. Mamma, är du där? Doris Whitney stirrade ut genom fönstret. Det regnar. Och hon tänkte, så melodramatiskt lämpligt. Som en Alfred Hitchcock-film. Vad är det för buller? Frågade Tracy. Oska. Doris hade varit allt för försjunken i sina tankar för att lägga märke till det. Det låg ett oväder över New Orleans. Fortsatt regn, hade väderlekstjänsten sagt. 16 grader i New Orleans. Mot kvällen kan åskura väntas. Se till att ni har mer paraplyet. Hon skulle inte behöva något paraply. Det där är åskan, Tracy. Hon försökte få sin röst att låta munter. Berätta vad som händer i Philadelphia. Jag känner mig som prinsessan i en saga, mamma, sa Tracy. Jag visste inte att man kunde känna sig så lycklig. Imorgon ska jag träffa Charles föräldrar. Hon gjorde sin röst djupare som under ett tillkännagivande. Stanhopes på Chestnut Hill. De är en institution. Jag har fjärilar i magen som är stora som dinosaurier. Oroa dig inte. De kommer att bli stormförtjusta, älskling. Charles säger att det inte spelar någon roll. Han älskar mig. Och jag avgudar honom. Jag längtar så efter att du ska få träffa honom. Han är fantastisk. Det är jag övertygad om att han är. Hon skulle aldrig träffa Charles. Eller någonsin hålla ett barnbarn i sitt knä. Nej, jag får inte tänka på det där. Vet han om hur lycklig han är som har hittat dig, älskling? Det tjatar jag om ideligen, sa Tracy med ett skratt. Men nog om mig nu. Berätta för mig hur du har det. Hur känner du dig? Du är frisk som en nötkärna, Doris. Det hade Dr. Rush sagt. Du kommer att leva tills du blir 100. En av livets små ironiska parenteser. Jag känner mig i toppform när jag talar med dig. Har du skaffat dig någon fästman än? Retades Tracy. Sedan Tracys far hade dött för 5 år sedan hade Doris Whitney aldrig ett ögonblick haft sina tankar på någon annan man, trots Tracys övertalningsförsök. Inga fästman. Hon bytte ämne. Hur går det med ditt jobb? Trivs du fortfarande med det? Jag älskar det. Charles blir inte ledsen om jag fortsätter att arbeta efter det att vi har gift oss. Det är ju underbart, älskling. Han verkar vara en mycket förstående människa. Det är han. Det kommer du själv att märka. Det kom en våldsam åskskräll. Som en ljudeffekt på en scen. Det var dags. Det fanns ingenting mer att säga än ett slutgiltigt farväl.